Det är fredagen den 5 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, till en ny fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Och sådana brukar ju, likt forna tiders Late Show i amerikansk tv, inledas med en monolog från programledaren. Och tanken på en sån fick mig att tänka på en sak som hände för nästan 40 år sedan. Ni som var med vet ju att vintern 1987 var den kallaste i mannaminne och sommaren skulle bli kort och dålig och våren blev förstås därefter. När Tre Kronor landade i ett iskallt Stockholm för att på stadens gator hyllas efter VM-guldet i Wien var det trots att det var en solig majkväll knappt så att temperaturen orkade över nollan. Men en dag den våren var det i alla fall sol och jag och mina kompisar på mitt fritids hade kommenderats ut för att så och planera. Fritidspedagogerna, som hette väl så redan då, hade anlagt ett litet land där vi skulle få se hur blommor och grönsaker under sommaren skulle gro, växa och utvecklas. Och så får vi skörda det här sen i höst, säger pedagogerna. Ska inte det bli spännande? Ja, alla utom Andreas då. Kommentaren syftade förstås på att jag till hösten inte skulle gå kvar utan lämna såväl skola som fritidshem för en annan tillvaro på mellanstadiet. Tydligen var det bara jag i gruppen som den dagen var så gammal. Och jag minns att jag kände mig riktigt stolt av den här kommentaren. Som decemberbarn var jag väldigt ovan vid att betraktas som äldst och jag uppfattade fritidspedagogens anmärkning snarare som ett slags riddarslag inför vuxenlivens vidare prövningar. Men jag minns också en märklig känsla att stå inför en tomhet hela mitt liv. 3 år är ju ett liv för 9-åringar, hade jag tillbringat på just den här platsen, Klockagårdens skola. Och jag kände förstås inte till något annat liv, jag kunde inte tänka mig någon annan tillvaro. Men på till hösten skulle inte jag vara kvar i den tillvaron. När fröna väl grodde och skulle skördas, då var jag någon annanstans. Jag kunde för mitt liv inte föreställa mig var och någonstans och hur den tillvaron skulle te sig. Senare i livet har jag stött på liknande upplevelser att stå inför den här totala vita tomheten. Men i takt med att livet ändå går vidare så tenderar de här tomheterna att bli mer och mer ansatta av aningar, prognoser, förutsatta meningar och det för givet tagna. Man kan skaffa sig ett nytt jobb, ett nytt hem, en ny stad eller en ny relation. Vi kan förstås känna oss lite förvirrade inför detta, men helt blanka är man ju som vuxen sällan. Den här totala tomheten inför framtiden är svår att frammana. Förutom förstås när det gäller det sista steget inför den sista tomheten som de flesta av oss fortfarande är oförmögna att tänka sig. Men tillbaka till trädgårdslandet, våren 1987 och mina känslor då. Säkert är det många andra barn och ungdomar som tänker på så, precis så just nu. Tittar jag runt där ute i detta Sverige så ser ni väl överallt hur dessa övergångsriter gestaltas. Studentflagg som rullar, skolor som slutar, klasser som firar sommarlovet, som firar att sommarlovet är riktigt nära. Så här då. I alla glänter, varje äng och alla dungar samlas föräldrar och alla ungar. Packa upp plädar, gafflar och assietter, brännbrosträ och grillbriketter. Klass 1A, 2B och 3C. Ja, alla ska vara med. Papporna vid grillen, mammorna vid saften. Kul att se alla. Hur har ni haft det? Jaså, det är du som sköter grillen. Ja, jag kom precis. Lina är och hämtar lillen. Tänk att vi har så härliga grönområden. Hoppas bara alla läst i WhatsApp-tråden. Vi tog en cykel, för här kan man väl inte parka. Vi köpte lite korv för vuxna, de är rätt starka. Du, det var länge sedan. Är du kvar på byrån? Nej, jag kör egen låda sedan nyår. Vad kul att vi kunde samla hela klassen. Bostongurkan står där i ICA-kassen. Jag ställde mig till rätt illa, tror ni jag blir lappad. Så många festisar, har ni ingenting för oss pappor? Haha, det skulle ju vara toppen med en bira. Hör ni grabbar, får papporna vara med och lira? Om ni vill ska vi visa hur man sköter lädret. Men gud, hör ni vad vi hade tur med vädret? Det viktigaste är att ungarna är glada. Är det någon som har koll på dem som gick och bada? Vi tänkte, vi kör på korv. Det brukar alltid passa. Det är bara att sätta igång och brassa. Haha, är det ingen som är sugen på en biff med bea? Men hörni, vad synd att de ska splittras efter trean. Ja, att Alma och Nicole hänger ihop är den enda trösten. Men hur tänker ni kring fritids sen till hösten? Men kolla vilka som kommer här. Hallå, tjena tjena. Ja, ursäkta oss att vi blev sena. Det var som vanligt stopp i södra länken. Är det ingen fara, ni kan lägga brödet där på bänken. Har du bytt jobb? Jag tyckte precis jag läste något i DI. Ja, det är en startup. Jag var sugen på att vara med i. Haha, man får väl passa på innan man blir ersatt utav AI. Fast jag måste säga, det är en bransch jag trivs jävligt bra i. Alla får en dricka, men snälla, snabba på och välj en. Hur var det nu? Sprang du mara nu i helgen? Nej, min vad är paj och vägrar fortfarande att läka. Okej, ungar, då är korven klar att käka. Jag har en nordisk roll kan man väl säga. Behöver ofta vara i Köpenhamn och greja. Ni kan slänga skräpet där borta i en bytta. Ja, och i Oslo så här års, alla är i sin jävla hytta. Du, det är ju kul att bygga upp en verksamhet från grunden. Hörrni, en var och så får ni lugna er en stund sen. Det ska finnas så att alla kompisar blir mätta. Vad var jag? Jo, ja, men jag tror ändå det här jobbet är det rätta. Vi tog med kubspelet från landet. Det var länge sedan vi spelade. Är det någon som kan det? Äsch, låt ungarna leka fritt. Det går ju toppen. Rostad lök? Ja, det finns i koppen. När jag och barn brukar vi spela krocket. Ja, jag har börjat kolla efter båtar nu på blocket. Okej, dags för efterrätten. En marshmallows var, men var försiktiga med spetten. Oj, ställde jag kakorna precis där det finns myror. Men hörni, tänk på att de faktiskt snart är fyror. Trängs nu inte, grillen lutar. Men vad synd att Fredde på fritids slutar. Ja, våra sommarplaner är som vanligt de samma. Det blir landet, sedan hem till Johans mamma. Vänta, den senapen är ingen kvar i. Jo, vi har hyrt någonting strax utanför Bari. Vi är tre familjer som alltid brukar åka. Barnen trivs ihop och brukar inte bråka. Är ni klara med spetten så lägg dem där i högen. Ja, för vår del blir det Gotland och sen Smögen. Men några dagar blir det vi säkert hemma. Barnen har ju kontakt så vi låter dem bestämma. Ja, tappar man sin marshmallow är det tråkigt. Men alla, om alla ska ha fler så blir det bråkigt. Nej, inga fler kakor, det får vara någon måtta. Skulle vi inte börja bryta upp nu vid 8? Det blir säkert kallt när solen försvinner bakom träden. Nej, jag vet inte var du har ställt din mugg. Kolla där på pläden. Ja, när det skymmer blir kvällarna rätt kalla. Klassföräldrarna ska verkligen ha cred från alla. Gud, det är något med barn som leker fritt på ängar. Hur är det? Till vem ska man swisha mera pengar? Det är Anna som har fixat allt. Vi andra är ju typ hennes assistenter. Klasskassan ska väl ha så det räcker till presenter. Hej då och tack till Anna. Du är en hjälte. Nej, jag kan inte göra någonting åt att din marshmallow smälte. Nu får vi röra oss, för de små börjar bli rätt sega. Du, angående båten, jag ska höra med min kollega. Hej då och tack för festen. Nej gud, vi fixar att ta hem resten. Åh, vad skönt att äntligen få fara. Den där Anna, ja hon är för mycket bara. Och hennes snubbe då som bara skröt om alla jobben. Och sen Tages pappa, det är ju värsta snobben. Men såg du Idas mamma och hennes kläder? Normalt att gå på klassfest i typ läder. Nej, skönt att åka hem. Visst har vi lite kvar av glassen. Det är så jävla skönt att de splittrar den där klassen. Slut! Woho!
Klasskamp.
Så är det. Och de som under som vanligt pisar tystnad lyssnat på detta församma pakral, det är som vanligt mina kollegor på redaktionen, Peter Wernblad, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Tack.
Hej.
Tack.
Det var första gången på vers.
Nej.
Var det inte?
Det var det nog inte.
Nej.
Det kanske det var. Vi får klippa bort lite grann, det blev lite långt. Peter, hur är läget med dig?
Det är bra. Jag är glad att jag inte är klassförälder längre.
Nej, okej. Okay. Du är ju på Gotland, också känt som Sveriges Lolland. Har sommaren anlänt dit?
Ja, den har anlänt och försvunnit. Nu är det lite ruggigt. Mm. Blött och ruggigt.
Nationaldagen står på lur. Är du redo att ta dig an den?
Just det är imorgon va?
Mm.
Nej, jag har inga planer faktiskt.
Vad säger du Paulina? Får man säga grattis på nationaldagen? Eller är det en kampdag?
Man får säga grattis.
Jag skulle börja med att säga så här, du är ute igen.
Ja.
Inga restriktioner.
Precis.
Ja, kul. Ja. Du, vad tror du om dagens podd då?
Du har räknat uppgångarna på Hötorgets tunnelbana.
Ja, hur så? Hur visste
du? När gjorde du, i vilket sammanhang gör man det när man är en gosse med stort intresse för spårbunden trafik? Eller
nej, men jag har ju berättat det här väldigt många gånger för dig. Det är ju en Sherlock Holmes-historia där Sherlock Holmes frågar Watson så här, hur många steg är det i den här trappan? Mm. Då säger Watson, har jag inte en aning om, ingen normal människa vet det. Då säger Holmes så här, det är 18 steg, det vet jag för jag tittar inte, jag iakttar. Och sen dess har jag alltid velat vara en sån som iakttar och inte bara tittar. Mattias, hur mår du?
Hur många uppgångar var det?
11? 9.
Hur många steg är det till Tunnelgatan?
Mattias, mindre än en vecka kvar till VM. Hur är formen?
Ja, den är väl ungefär som svenska landslaget är det.
Hur tänker du kring de här sena matchslotterna? Qatar, Schweiz, 06 söndag morgon.
Ja, men det känns ju lite kul ändå.
Mm. Firar du nationaldagen förresten?
Ja, alltså jag brukar titta på Hedeby-avsnittet när det är val till vilka som ska gå på flotten. Det är svensk demokrati och så blir Nicodemus betrodd. Och,
ja, det är ju lördagen efter femte efter trefaldighet, så det dröjer ju lite till dess.
Ja, men vem som går på flotten, det bestämmer vi. Och jag bestämmer när jag tittar.
Peter, du har ju lite aura av att inte ha varit den som på 90-talet sa jag är inte rasist, jag är nationalist. Men du har ju lite aura av att vara den där smarta killen som ändå försvarade de som sa det. Har jag rätt?
Jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt.
Jag frågar så här då, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Ja.
Då drar vi igång. Och då ska vi börja med veckans stora avslöjande i svensk politik. Eller avslöjande, det är något som vi känner till sedan tidigare men som vi fått nya pusselbitar och detaljer om. Det gäller ju Vänsterpartiet och relationen till rasism, terror och våld som är tämligen omfattande. Expressen har gjort en granskning, den pågår väl fortfarande, har väl delar kvar, men redan tror jag det var 14 politiker från olika listor som har fått lämna. Efter att det avslöjats om att man har hyllat terrorattentatet 7 oktober, de har stött Hamas och det rör sig om andra rasistiska och våldsbejakande budskap. Ja, Paulina, ska jag inte fråga dig, är vi förvånade? För det är vi ju inte.
Vi är inte förvånade. Jag kan notera att jag tror att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller tummarna väldigt starkt nu för sina vänner i media. Att de inte ska göra en stor sak av det här. Jämför liksom SD och de så kallade trollfabrikerna, jämför varenda rasistskandal så kallad som vi har haft i svensk politik. Det här slår ju liksom allt. Men det är möjligt att journalister inte kommer göra sitt jobb den här gången heller. Alltså, Inas Hamdan säger att det rör sig om ett hundratal människor. Och hon har lyft fram de 25 värsta. Och det är så lustigt när man läser det här, för det är så här, någon som är en kvinna som är kandidat någonstans som säger att hon vill bli martyr. Och så här, det,
ja, och som
ja,
man vill.
Liksom. Ja, precis. Och sen så är det en kille som förnekar förintelsen, eller han säger att det inte är 6 miljoner utan det är ett par hundratusen eller vad det var. Mm. Och han får då avgå, men ett litet guldkorn då i den här granskningen är Björn Abelli, heter han, som är distriktsordförande för Vänsterpartiet i Halland. Han kommenterar den här avgångna eller strukna kandidaten så här, och kan förinta sig förneka sig då. Det är olyckligt att när man brinner så mycket för en sak så dubbelkollar man inte vad det kan innebära innan man delar. Mm. Och jag menar, Björn Abelli är väl liksom kvar. Och jag menar, det kan ju vara så att när man brinner väldigt mycket på att förneka förintelsen så kan det bli fel.
Så, ja.
Så att, jag menar, det partiet är ju liksom, det är så här, det är inte normalt. Det är extremt nedlusat av rasister och människor som är, det här är ju det som är problemet, det blir ju så tekniskt. Och liksom, det, ja men Hamas som är terrorstämplade och obekanta namn i en konflikt i Mellanöstern och de har hyllat, alltså så här, det, ofta är det svårt att följa med. Mm. Men alltså det handlar om rörelser där människor tycker att så här, nazisterna mördade människor i ett folkmord på ett väldigt kallt sätt, på ett väldigt så här, byråkratiskt och kallt sätt som är efterhand är väldigt gåtfullt att förstå. Hamas mördar människor med precis samma avsikter men under motsvarande rop om halleluja, därför att man är liksom rusig i det här mördandet och våldtäkterna. Det är den rörelsen som har ett sånt starkt fäste i ett svenskt riksdagsparti. Mm.
Släpper in Peter som har skrivit om det här också och är väl inne på samma linje som Paulina. Det är det här som är Vänsterpartiet. Det är totalt normaliserat i partiet.
Ja, alltså det är liksom inte några rutiner som har brustit eller någon misstag som har begåtts, utan det är som du säger. Det här är en viktig del av Vänsterpartiet. Alltså, de här personerna som har lyfts fram i den här granskningen som liksom är så uppenbart över gränsen för, som är uppenbart rasistiska, antisemitiska terrorvurmare. Men liksom följer man vänsterpartister på både liksom låg och lite högre nivå. Det här är liksom en jargong, alltså det finns liksom en jargong och en ton som hela tiden ligger väldigt nära det här. Och jag utgår från att det är därför som liksom ingen internt har reagerat, för att det här är normaliserat.
Mm. Men ändå, det här med knäppskallar på listorna, det är ju ett välkänt problem för alla politiska partier. Media har ju letat och trålat efter sånt i 20-30 år. Det är därför man har rutiner som kandidatförsäkringar, man har intervjuer, man har olika typer av screeningar och sånt där. Så ändå tycker man kanske som lekman att det är märkligt att det ändå dyker upp. Men förklaringen enligt dig, Peter, är vad då? Att det är för många att sila bort, eller hur tänker du?
Nej, utan att det här liksom, internt i Vänsterpartiet så ser man inte hur sjukt det här är förrän någon utifrån påpekar det. Mm. Alltså internt är det här normaliserat. Den här, alltså kanske liksom inte exakta formuleringarna eller att alla delar samma typ av bilder och sånt där, men den här liksom, ja, men demoniseringen av Israel och USA, liksom, ja, men att liksom Palestina frågan har blivit så en, liksom, en så bärande del av partiets syfte.
Mattias, vad väcker det här avslöjandet för tankar hos dig?
Alltså, jag måste ju säga att även vi har sett de här liksom, ja, Palestinarörelsens förlöpningar, vi har sett liksom kopplingar till Iran och diktaturen där, men jag blir ändå chockerad när man hittar i min hemstad Karlskrona någon som liksom hyllat al-Zarqawi i Irak, som alltså var, han var alltså så våldsam att al-Qaida tog avstånd ifrån honom, och
liksom, det
här är, ja, det här är förlagan till IS, alltså det är liksom det är den typen av fullkomligt kosmiska våldsorger som man då går igång på.
Exakt.
Det här har man ju undrat lite grann vilka det är som går igång på det, och för vi vet ju att det har haft en global publik, att man har radikaliserats på olika sätt. Det är ju inte alla som då åkte ner för att de gick igång på det här. Det var ju många som då, ja, tydligen var kvar och hyste den typen av sympatier. Mm. Och att de tar sig in i ett politiskt riksdagsparti, det är ju faktiskt groteskt.
Det var ju ungefär 500 svenskar som åkte ner till IS. Då måste det ju funnits många som nästan åkte, så att säga. Nej. Som var nästan, ja, lika
precis,
galna. Liksom.
Precis.
Och de måste ju varit ännu betydligt många gånger fler. För att, ja.
Men det här som Mattias tar upp tycker jag är viktigt. Därför att det är så här, jag tror inte man ska underskatta med det här med att du nämner ett arabiskt namn som är lätt att förväxla med andra arabiska, ja, namn för någon som inte pratar arabiska. Man har inte riktigt koll, vad är Hamas, vad är Hezbollah? Jag tror att folk förstår IS generellt.
Ja.
Man minns bränna människor i burar under,
ja,
så här,
precis, det är den,
under seger, rus och glädje, tjut. Liksom. Mm. Det är den typen av rörelse som alltså har fått fäste i det här riksdagspartiet. Och man har låtit det ske i namn av någon slags etno, antirasistisk, missförstådd, postkolonial galenskap.
Ja, men liksom. Och också lite så här, de är ju såna, eller alltså, ja, så där förs vi kampen.
Sen så tror jag också så här, det här med terrorromantik är fel ord, för det är också förminskande. Och det är också, jag tror att det var Ulf Kristersson som började med det, för att han ville inte gå så långt. Men i det här fallet är det inte terrorromantik, det är alltså människor som är anhängare av olika varianter av IS-liknande terror.
Mm. Det är inte Andreas Bader är lite snygg, utan det är någonting.
Det är någonting, ja, så det är djupt ondskefulla rörelser.
Mm. Men jag känner igen det du säger, för jag minns för 15 år sedan när man följde Per Gudmundssons blogg då, som var den enda som bevakade just IS-krigarna. Det var ju mycket så att han kunde ju det, men själv, även fast jag var intresserad, hänga med.
Det var jättesvårt.
Det var någon sheik hit och dit som hyllades, som sen var med i någon tv-kanal dit och dit, som sen kopplades till nät med någon annan sheik. Det är inte lätt att hänga med, liksom, om man inte kan språket.
Exakt. Det är väldigt lätt att tappa bort sig och så här. Hur många i allmänhet vet skillnaden på Hezbollah och Hamas? Det är svårt att liksom relatera till en främmande konflikt. Och man lägger då på det här terrorromantik eller att man har hyllat någon diktatur. Och så vet man, men var det inte någon SD-er som gillade Ungern? Och sen är man borttappad. Liksom.
Hörrni, det här förstås väckt reaktioner. Vi ska lyssna på hur Nooshi Dadgostar lät när hon träffade några journalister igår. Det kommer här.
Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
Hur tänker du att...
Ja, Nooshi Dadgostar, uppenbarligen trött och närmast uppgiven låter ju hon som här. Peter, vad tänker du? Hennes ansvar, partiledningens ansvar, och hur har de agerat?
Ja, men jag brukar inte säga det, men alltså hon spelar ju dum. Hon vet att det här är utbrett i partiet. Alltså det har hon ju själv märkt varje gång det har gjorts ett tafatt försök att liksom markera mot den här typen eller av åsikter eller när någon har uteslutits, så blir det ju intern revolt, interna protester. Alltså Nooshi Dadgostar kunde alltså i partiledardebatten den 8 oktober 2023, alltså dagen efter massakern i Israel, så tog Nooshi Dadgostar liksom tydligt avstånd från det här blodbadet. Inte ens då kunde hon göra det utan att det kom invändningar inifrån partiet om det legitima motståndet och hela det där tugget.
Mm. Men man kan ju syna också hennes statistiska påstående här, att om man har 4000 människor, då kommer man ju hitta 100 som vill bli martyrer och förneka förintelsen. Så är det ju inte riktigt.
Alla populationer.
Ja, precis. Mm. Det kanske inte är så i alla populationer, och vi vet att det inte är 100, vi vet att det är fler.
Men hörni, om vi ska vara lite kärva och osentimentala, påverkar det här vänsterväljarna? Påverkar det vänsterns samarbetspartier? Är inte det här lite samma sak som när det kommer skandaler från SD-hållet? Att ena halvan av politiken skiter i det, andra halvan skiter i det när det sker samma sak inom vänsterpartiet?
Det här är inte någon som har fifflat med kassan. Det är inte den typen av individuella förseelser. Det här är knutet till en rekryteringsfråga, nämligen Palestina. Och där i den rörelsen, det är inte hos alla, men där finns det tankegodset. Det finns ett renhållningsarbete. Alltså de har tagit en del uteslutningar i sin riksdagsgrupp och sånt där.
Men det här är ju efter renhållningsarbetet, Mattias.
Det visar ju liksom att, ja, precis som kanske andra partier, så är det ofta extern granskning som gör att oj, hoppsan, säger man då, och så händer det. Men man undrar ju liksom över hur de interna processerna ser ut, hur man kommit undan med det här i alla år, och man har helt uppenbart varit bekväm med det så länge det drar en massa väljare till partiet, och det är det man nu står och har dåligt samvete över.
Det här har ju ingen motsvarighet någonsin i Sveriges politiska historia, skulle jag säga. Alltså det här handlar inte om att 100 personer som har sagt så här, ja, men vi kanske ska sänka bort gränsen till vecka 8. Eller så här, men kvinnor kanske inte ska ha rösträtt. Det är inte ens så. Det är så här, det är människor som vill bli martyrer och så vidare, som jag nu har upprepat. Alltså, det är en extremism av ett slag och en omfattning som vi inte har haft i svensk politik. Så att det här är okänd mark. Det är det ena. Sen så är det så att Nooshis balansgång består i att hon vill ju ta avstånd från det här tillräckligt mycket för att media ska ge sig. Men inte så pass mycket att hon alienerar den här stora väljargruppen. Och det är så här, om medierna ger sig nu, så kommer hon tillåtas gå den balansgången. Och Magdalena Andersson kommer tillåtas gå den balansgången.
Ja, för det var ju min fråga. Alltså, hur reagerar vänstern?
Det här är inte valstugereportaget att några enstaka säger att de gillade Pinochet. Det är att några enstaka säger att de sympatiserar med IS. Det är faktiskt, och betyder fler säger att de sympatiserar med IS och IS-liknande rörelser. Så det är värre och det är större än någonting vi någonsin har sett. Det finns ingen motsvarighet hos SD, liksom glöm det. Det här är liksom helt annan mark. Men det är också så att det här hänger på hur medierna gör sitt jobb och om de ser hur extremt det här är.
Mm. Och där var du lite skeptisk lite tidigare, om medierna skulle göra sitt jobb.
Ja, jag tycker jag ser det redan nu. Det är inte, alltså, tänk om det hade funnits 100 SD-are som var abortmotståndare. Hur länge ska vi prata om det?
Vi frågar Peter, du brukar ju vara beredd att försvara de etablerade medierna när Paulina och jag och andra klagar. Har Paulina en poäng här, eller?
Att vi pratar om det här nu är ju för att det har varit en jättemycket uppmärksamhet kring det här. Så att jag begriper liksom inte riktigt vad det är andra medier. Vad är det för uppdrag de ska utföra?
Om vi hade den här typen av liksom motsvarande nazister till höger i den här omfattningen, så skulle medierna jaga borgerligheten till världens ände i veckor. Vecka efter vecka efter vecka.
Och det kommer de inte göra nu?
Nej, jag tror inte. Där håller väl du med mig, Andreas?
Jag håller med dig, såklart. Men Peter brukar inte göra det, så jag tänkte höra. Du menar att man inte behandlar olika här?
Nej, men jag fattar inte riktigt. Så det är en stor fråga. Vi sitter här och diskuterar det. Det här har varit i liksom dominerat med nyhetsflödet hela veckan. Vad är det vi vill ha?
Paulina?
Nej, men det är precis det jag sa. Hade motsvarande skett avslöjat inom borgerligheten, så skulle det dominera dagordningen fram till valdagen. Och det tror jag att vi alla kan se faktiskt. Det borde vara så. Om liksom motsvarande hade avslöjats i borgerligheten så hoppas jag verkligen att medierna inte hade släppt det.
Peter?
Nej, jag har inget att tillägga.
Mattias, här finns olika meningar om mediernas roll. Vilken sida står du på?
Alltså det här att hålla på och väga och mäta och den, alltså vi kan ju konstatera att det, i det här fallet så gör medierna sitt jobb. Det finns en granskning, det är Vänsterpartiet som inte har gjort sitt jobb och det är därför det finns väldigt mycket att granska och jag hoppas att det fortsätter.
Mm. En sak till innan vi går vidare som jag har märkt till som jag tyckte var lite intressant, det var ju att när några av de här rasisterna konfronterades så pratade de inte svenska utan fick intervjuas på arabiska.
Mm.
Och det undrar så här, hur är det tänkt att fungera i en svensk demokrati att ja, man får förstås engagera sig i partier, men det här var ju ändå folk som kandiderade till svenska församlingar. Om man inte pratar svenska, alltså hur deltar man i debatt? Hur kan man som journalist utkräva ansvar? Hur kan man som medborgare ta kontakt med sin politiker? Hur funkar det i nämnden? Hur gör revisorer? Hur gör tjänstemän? Är inte det lite egendomligt?
Ja, det reagerade jag också på. Jag blev lite nyfiken på det, hur man tänker.
Det är ju egendomligt, men det är samtidigt inte egendomligt. Alltså, på samma sätt som att Vänsterpartiet har blivit i delar av Sverige liksom Palestinarörelsens parlamentariska gren, så har det ju också blivit ett väldigt etnifierat parti. Alltså, utom europeiska svenskar, ja, jag vågar kanske inte påstå att de dominerar i liksom Vänsterpartiets medlemsmatrikel i södra Sverige. Men tittar du på de förtroendevalda, tittar du på de som är aktiva, så är det ju väldigt många med utländsk bakgrund. Många från Mellanöstern. Liksom.
Ja, men det är väl ingen konstigt. Men jag menar att man inte pratar svenska är något helt annat än vad man är född.
Ja, men det är därför att så här, det här är personer vars primära så här, politiska drivkraft är Palestinarörelsen.
Aha,
inte fördela pengar, eller Palestinafrågan, inte att fördela pengar till barnomsorg och äldrevård.
Men för mina, med tanke på hur mediernas möjlighet att göra sitt jobb, det här är ju i princip att skita i medierna. Man måste säga att alla lokaltidningar måste ha arabiska tolkar för att bevaka politiken. Det kommer bli en merkostnad, tänker jag. Liksom. Alltså, jag tycker det är helt vanvettigt. Alltså. Jag förstår
men
inte
Andreas, hur kan du vara förvånad? Vi har ju pratat om migration i den här podden i flera år och du har alltid sagt att du för en fri, ja, eller väldigt liberal invandring. Vad trodde
men
du?
Jag är inte för att folk ska ha liksom två eller tre eller flerspråkig demokrati så att vi inte begriper varandra. Så att,
nej, men det är klart att det blir så. Alltså,
det är inte alls klart.
Jo, självklart blir det så. Hur skulle det annars kunna bli?
Det finns massor av länder där man har gjort annorlunda.
Alltså, en stor, så här, för att vara krass, en stor del av de politiskt förtroendevalda på lokal nivå, de är stolvärmare. Alltså, somliga kan inte då prata svenska eller kanske inte ens inte läsa svenska. Sen finns det de som är alldeles utmärkta på både prata och läsa svenska, men som kanske inte ens öppnar handlingarna innan de sätter sig på möten. Alltså, så att ja, det finns olika typer av
en sak som
är lite annorlunda, får jag bara säga det, Petra. För att om en lokaljournalist kommer och frågar så här, du har deltagit i beslut och lagt ner dagiset, då kan man ju inte komma undan med att säga jag öppnar inte handling, utan då skäms man ju lite och då får man ju pisk för det. Men om man säger lokaltidningsjournalist, man säger så här, sorry I don't speak Swedish, you have to, alltså, då ber man ju liksom den granskade makten att dra åt helvete liksom.
Jag tänker, alltså, det är väl också, nu är ju listor långa.
Ja, i och för sig, men
är det valbar plats? Det är ändå märkligt, men det är lite mer, jag vet inte vilken plats de här står på eller hur representativa de är, men ja, det är jättekonstigt.
Hörrni, vi går vidare. Vi fortsätter med svensk inrikespolitik. Det blir mycket sånt nu med tanke på att valet närmar sig. Och då var det tidigare i veckan, det har väl kommit många andra stora nyheter emellan, men det är ju det här med det de kallade tonårsutvisningarna och att man har ändrat sig om det. I alla fall delvis, eller skjutit upp problemet lite. Ja, vem vill ta det?
Ja, nej, men det var nödvändigt. Det var bra att man gjorde det. Jag är osäker på om det förslag man har landat i är tillräckligt, för det handlar ju om ofta om medföljande till familjer som väljer liksom att investera i Sverige, vanligtvis attraktiv arbetskraft som kommer hit med familjen. Och man vill förmodligen kunna ha sina vuxna barn också när de har fyllt 21 och inte bara tills de fyllt 18. Och det är fortfarande med det regelverk som nu finns runt om att du ska tjäna minst 32-33 000 och så vidare. Väldigt svårt att som 21-åring komma in i det här. Så eventuellt så har vi bara skjutit upp en del av problemen så att det inte längre är tonårsutvisningar i rigid mening. Mm.
Har inte vi i Sverige någonting om att man kan bli naturaliserad utlänning? Det finns ju många andra länder om man bott 5 eller 7 år, vet jag. Då får man stanna oavsett vad.
Vi har ju haft väldigt generösa regler på det som nu har gjorts om till att bli ganska ogenerösa. Jag tror att det är summan av det vi ser lite grann. Och
för det tänker jag skulle vara en vettig så här generell regel. Har du bott här i 7 år, då får du bo vidare. Ja. För då, ja. Men så kanske vi inte har. Okej, Paulina, tonårsutvisningarna. Vad tänker du om dem? Att tidsidan har ändrat sig?
Nej, men det är nog klokt. Så slipper man förhoppningsvis den här frågan inför valet. Men det vet man ju inte.
Nej. Okej, vi går vidare. Nu ska vi fortsätta med dig, Mattias, som har varit ute och festat på arbetstid. Prövat nya friheter i veckan. Mm. Det får man ju ganska sällan göra i Sverige, så det vill ju passa på. Du har varit ute och käkat glass med alkohol, stämmer det?
Ja, det stämmer.
Berätta, vad var det för glass och vad var det för alkohol?
Vad heter det? Prosecco.
Prosecco.
Ja, och eftersom det var... nu gör jag reklam här, Ken. Gelato heter det, va?
Gelato.
Ja.
Nej, det är inget betalt samarbete, så det kan du säga.
Ja.
För du betalar väl ändå för drinken, hoppas jag?
Oh ja. Mm. Självklart. Jag kan ha varit den första i Sverige som tog vara på möjligheten.
Och gelato med Prosecco.
Ja, och det är ju just den här kombinationen som jag tyckte var väldigt roligt att, för det har man ju kunnat få på restaurang förstås, där är det ingen fara att serveras en glasskula med lite bubbel, men för glassbarer har det varit helt omöjligt fram till nu att servera exakt samma.
För det är det matkravet som har ändrats 1 juni. Jag tycker ju det är en toppenreform som har dröjt alldeles för länge.
Ja, den har ju dröjt. Jag har ju skrivit om dess långa historia. Det är ju mer än 150 år gammal restriktion som aldrig har lyckats och ändå har det tagit så lång tid. Det är en fascinerande historia i sig.
Paulina, är du sugen på bubbel och glass?
Ja, alltså Mattias har skrivit jättebra om det här i 2 texter och det är så här... det tycker jag man ska ta sig tid att läsa nu över helgen. Och inte minst det här, liksom, när man, det här matkravet har lett till liksom en sunkig, ful kultur kring både maten och alkoholen. Mm. Och så här, det är inte dåligt att knyta såna här saker till kulturupplevelser. Alltså till att kulturen kring det blir bättre, för det bär upp. Vi har pratat om det här kring mat också. Mm. Alltså har man en fungerande kultur kring mat så blir det inte samma... liksom, ja. Samma risk att man äter på ett dåligt sätt, utan det är så här,
jag brukar ju
brukar du äta på ett dåligt sätt?
Nej, vi pratar om det här så här, skitsamma, jag håller på.
Nej, men jag vill veta mer om dina dåliga mat.
Fulkulturen kring alkohol är också en konsekvens av dåliga regleringar.
Ja.
Och det här är så här,
får jag fråga dig en sak? Hur bökigt, kommer det bli fortsatt bökigt att få tillstånd även om man inte har kök i framtiden? Har du någon koll på det? Hur lätt kommer det bli att få tillstånd?
Det verkar ju bli ganska lätt. Jag hade ju ett sakfel i artikeln som jag är väldigt glad. Jag har korrigerat det på grund av vakna läsare, men jag är väldigt glad att ha fel också, därför att det såg i Stockholms stad ut att kunna dra över hela sommaren, därför att den vanliga tillståndsprövningstiden är 3-4 månader av någon anledning. Men de var faktiskt snabba och de första har redan fått tillstånd. Och det är en annan sak med det här, därför att det är ju dels att det här öppnar för att du kan öppna en bar, en hål i väggen eller en vinbar eller en cocktailbar, specialisera sådana här utan en massa kringkostnader, försök och liknande. Det blir liksom billigare att driva, det blir billigare för kunderna. Och det andra är att du kan till exempel på en glassbar eller ett konditori som vi hade, gamla schweizerier som det hette på 1800-talet, konditorier. Lite likör och annat. Det fanns ju en hel kultur kring det som man bara hade ihjäl när man förbjöd det här. Mm. Utan att det liksom varit något stök i det sammanhanget. ibland fick de in lite stimmiga efterrättssugna gäster från brännvinsborden förstås. Men ja, så det fanns en kultur kring det. Och, men jag brukar ju ha det här som exempel på vad alkoholpolitiken kan lära oss. Att liksom, man har ju försökt reglera fram det här goda sambandet mellan om folk... vi vill liksom att framförallt arbetarklassen, om de ska dricka så ska de åtminstone äta till, och då ska de äta bra och så. Nej, det var ju tanken bakom den här reformen liksom. Mm. Och så blev det precis tvärtom, därför att tvingar du fram mat på folk som bara vill dricka, ja då får du krogrundor och annat liksom. Folk gick från ett ställe till nästa för att dricka mer och sådär.
Den där förfärliga mackan som
passerade in. Ja, exakt. Och var gick folk först? Jo, till stället med den ätliga maten, och det innebar att marginalerna var bättre på ställen som inte hade ätlig mat. Så det fullkomligt, alltså det här fullkomligt dödade svensk matkultur i det decennier, och det är anledningen till att det först på senare år uppstått någon form av restaurangkultur.
Mm. Peter, jag får kolla med dig. Rauk ej slauring heter väl det, glass med alkohol på Gotland. Ja, det är väl kul att det släpps fritt.
Det är jätteroligt, men om jag får komma med en framtidsförutsägelse, så tror jag att vi inom något år kommer att få en politisk debatt att så här, det här blev nog för fritt.
Alltså?
Ja, men därför att alltså, matkravet har ju inneburit att liksom för att öppna en alkoholservering, det har ju varit en hög tröskel, en hög kostnad, det vill säga ställt ganska höga krav på din affärsdel, om man säger. Mm. Men alltså själva tillståndet, alltså att få utskänkningstillstånd, alltså en apa klarar ju av att klara den där kursen som du ska genomgå för att få utskänkningstillstånd. Så att jag tycker att det här är jättebra, men jag tror att vi kommer få se en del avarter eller liksom riktiga så här fulbarare liksom.
Jag tänker också, finns det någon risk för alkoholservering, höga marginaler och kanske fortfarande en del kontanthantering, att det kommer liksom förekomma i organiserad brottslighet? Finns det en sån risk också? Alltså för att
ja, men ja, alltså, det är väl ett tänkbart scenario. Mm. När det blir så. Alltså det blir väldigt, väldigt låg tröskel in. Mm. Och mycket pengar att hämta.
Ja, vi får se hur det kommer den tiden. Men Mattias, vi är glada så länge, så får vi äta lite predika.
Nej, men alltså, så här, det är klart att det finns risker. Det skulle kunna bli så. Men framförallt vad vi ser hittills, det är ju att tillstånd söks av verksamheter, alltså utöver de här matställena, så är det ju näringsverksamheter med butikslokaler. Alltså allt ifrån frisörer, blomsterhandel. Jag ser ju fram emot att boklådor och annat som i USA kan ha liksom kvällsaktiviteter kring böcker och annat.
Supertrevligt. Alltså, ja, poesiutläsning.
Supertrevligt.
Jag
tänker att det här kan liksom göra verksamheter trevligare och lite grann få lite färre butikslokaler och gapa tomma ute i landet, och att det skulle vara en effekt av reformen. Det tror jag också kommer att hända.
Peter?
Ja, jag tror att det första tillståndet på Gotland är en klädbutik som nu startar konceptet Bubble and Boobs, där man kan komma
för män eller kvinnor?
Dricka bubbel. Det riktar sig till kvinnor som ska komma och dricka bubbel och prova ut BH.
Mm. Ja, men det är väl toppen att det blir mer sådana saker.
Det är inga gränser för kreativiteten.
Nej, men just fylla. Då kanske du bara får lite mer gäster och så kan man då så. Det tyckte du var jätteroligt.
Jag tyckte Peter var rolig när han sa det och liksom kom på sig själv med att det här var ju faktiskt en jättekonstig sak.
Han blev lite för entusiastisk där.
Nej, jag tror det här blir toppen. Mm. Kul. Vi får se hur snabbt det hinner dyka upp. Om man är snabbare i Stockholm hoppas man är snabbare i resten av landet. Att vi har
det skulle ju dyka upp redan med gårdsförsäljningen, kommer du ihåg det? Det var ju den gamla skolans folkpartister som skrev att gårdsförsäljning skulle öppna för vodkaförsäljning i hamnen och sånt där.
Ja, just det. Just det. Ja, det
var ingen... här ser jag en möjlig utveckling utifrån min spaning om att det kommer komma en reaktion på det här. Att det kanske kommer finnas kvar att man får servera utan mat, men först måste man få en obligatoriskt... Vad heter det nu med gårdsförsäljningen?
Information om alkoholens skadeverkning.
Ja, en upplevelse.
En kunskapshöjande inslag också. Ja. Det blir nog toppen. Vi får se hur invånarna i Visby innerstad reagerar på den här ökade ljudnivån som dessutom kommer följa på detta. Med att de kommer börja gnälla. Vi ska gå vidare så länge. Och då tänkte jag prata lite med Paulina som har inte ätit glass eller druckit skumpa men suttit och tittat på tv minsann.
Just det.
Du har varit på skärmen och det vet man hur det brukar gå.
Mm.
Då har du ju sett det här för ungdomar så populära fördomsshowen då, som är SVTs stora satsning på politikbevakning i vår. Då man intervjuar helt enkelt alla partiledare. Mm. Har du sett alla avsnitt?
Jag har sett alla utom Amanda Lind som kom idag.
Ja just det, okej. Okay. Men då är man klar med det här.
Mm.
Ja, var det skådvärt?
Nej, det var det väl inte. Alltså, SVT har ju fått alla partiledarna att komma dit. Mm. Och det är så här, jag som har jobbat på Kvartal till exempel, alltså det är ju svårt att få partiledare till en show. Det är ju så här, man ska ju verkligen passa på när man får det. Och de har fått dit dem, jag säger inte att Kvartal inte får dit, men alltså att för en alternativ aktör, liksom, det är svårt att få... tid med partiledare. Men
SVT har nog inte så svårt.
SVT har inte så svårt. Mm. Och vad gör man då med detta? Jo, man har en kille som sitter och utsätter partiledaren för sina så kallade fördomar om dem. Och
Emil Persson heter han.
Emil Persson heter han. Och det går ut på att han säger saker som är liksom, som ska ta heder och ära av de här personerna bara genom att han ställer frågan. Det är
lite som jag brukar skämta med Peter, du har en aura.
Ja,
det är ju precis det, fast här är det ett skämt.
Exakt,
liksom.
Exakt. Men det är hela tiden så här. Du kan inte svara hur du än gör. Alltså, även om du skulle resa dig och gå därifrån så är du bortgjord. Liksom. Du är för alltid förknippad med det här. Ja, men det är toalettbesök och det är sex. Och det är,
jag trodde den här, jag har varken sett podd eller liksom podden eller showen. Men är det bara det? För jag trodde det var motsvarande mina favoritmoment. Att det var typ så här tre fördomar jag kan ha om dig.
Men det är annat också. Men i varje avsnitt som jag har sett så har det varit liksom, den typen av grejer som man, så här, man ser det framför sig och man tänker så här. Fan, vad äckligt liksom.
Mm.
Och det är så här, det finns ingen väg ut för den som intervjuas. Man skulle ju kunna resa sig och gå därifrån, men då blir det en grej. Liksom.
Blir tråkigt.
Har du väl fått en fråga om din intim rutin kring genitalier så är det ju för evigt förknippad med
ja,
det.
Ja, exakt. Mm. Och då är det så här, och då ser man då på den här Emil Persson hur han... När partiledarna då väljer vad som kanske i stunden kan upplevas som det minst dåliga alternativet, nämligen att svara på de här sakerna, så ser man hur han liksom pignar till och liksom blir så där glad som man blir som journalist när man känner nu har jag någonting på kroken.
Mm.
Och det är ju så här, det är en drift vi... har i det här jobbet och det kan leda fram till jättebra och fina.
Jag brukar jämföra med att man hittar guldet i ådran i en intervju, när man hittar där slår jag ner hackan, det är guld, här kan jag gräva, nu har jag innehållet, nu är det här hemma.
Jag tror säkert att Inas Hamdan som har gjort sånt bra jobb på Expressen, jag tror säkert att hon känner sig
också. Ja, men det är så pris som man känner.
Vi är sådana.
Mm.
Men det här kan ju också användas till att så här, främja mitt ego på en annan människas bekostnad. Och det som jag ser i Emil Persson, det är så här, det är en liten, liten mobbare bakom ett stort skrivbord och bakom SVTs logga som får liksom tillfälle att ta heder och ära av människor för ingen vinning överhuvudtaget. Det finns ingen poäng.
Men nu var det där ett angrepp på honom ganska tungt.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Att kalla honom för mobbar är ganska grovt.
Ja, men det står jag gärna
för. Ja, absolut. Han är inte här och kan svara på det. Men för jag tänker ju att han ser sig själv som en underhållare och det här är en del i underhållningen så att säga.
Ja. Nej, men man ser ju, man kan ju se en människa och se att nu talar du från så här, du söker information eller du försöker upplysa oss alla, eller så pratar du från en plats i dig själv som är ganska liten och inte så vad ska man säga? Ja, en plats i dig där du är en mindre människa.
Ja.
Och det tycker jag att han gör.
Jag har inte själv sett det här. Peter eller Mattias, är det någon av er som har sett som vill kanske komplettera den bistra bilden som Paulina minst sagt gav här? Nej, ingen har sett?
Tyvärr, alltså jag har ju sett reklamen för det, men känt att jag vill inte ha de här bilderna.
Vilka bilder då? Alltså, de där intima sakerna som han kommer in på, menar du?
Ja.
Exempelvis? Det antar sex, antar jag.
Ja. Nej, men det är sex, det är toalettbesök, det är liksom, det är personer i deras närhet, liksom, är din mamma så här, är din far, alltså så här, och jag menar, vissa är väldigt skickliga på spelare där. Jag tyckte Emma Bush var satt och bara flörtade genom hela programmet.
Ja, men det kan, om jag får en fördom mot henne så är att hon trivs ett sånt sammanhang.
Hon kan verkligen dominera i en sån situation. Men det spelar ingen roll, för det blir ändå liksom att man förknippar personen med frågorna. Och det är ju det som är hela... Det är gjort på det sättet. Det ska inte gå att komma därifrån med hedern i behåll.
Om jag då ska försvara ett format som jag aldrig har sett. Men tanken är inte det att man någonstans ska få en annan alternativ bild av politikerna som ändå ska komplettera den vanliga bilden och på så sätt göra den mer fullständig och att den journalistiska cuen ligger där, så att säga.
Ja, men där kan jag ju ta exempel. Jag nämnde Kvartal. De har en jätterolig idé med att partiledaren får komma med en kompis.
Ja, men det är den andra som tar med sig Micke Damberg.
Ja, det är jätteroligt. Och så får man se liksom en lite mer, kanske lite mer avslappnad typ av person. Man har ett mer avslappnat samtal, det får flyta lite friare i bästa fall. Så där. Det är väldigt jättebra väljarupplysning. Men att se hur någon tar angrepp på ens värdighet. Det, jag vet inte hur viktig väljarinformation det är. Jag tror att det här har att göra med den enskilde journalistens ego i det här fallet. Och det är inte vackert.
Men det finns ju en hel apparat bakom. Det finns ett public service-bolag som har gjort en beställning. Han har ju gjort det här formatet i poddform så alla visste vad det skulle vara. Vad tror du, vad säger det här om Sveriges Television och deras prioriteringar?
Nej, men jag tror att det är så här, nu ska vi nå ungdomarna. Och det är ju gjort så här för att det ska gå att klippa ner. Det är gjort i små klipp så att ungdomarna ska kunna hålla fokus.
Vad heter det där? Klippklapp eller det där?
Och sen så...
Tipptapp.
Nudlar och nollottor, tänker
jag. Ja, där man kan sappa.
och sen så liksom så här, allt ska liksom kunna rakt ut på TikTok så.
Sådana är de Beavis and Butthead generationen.
Ja, och så kan precis ungdomarna sitta och vara Beavis and Butthead mot sådär.
Nej, okej, men det låter ju inte snyggt för programformatet eller för SVT i helhet. Vad synd, du gör helt enkelt ordentligt tummar ner för det här.
Ja, väldigt mycket.
Det här låter som retorikkonsulterna, fast kanske mindre förnedrande ändå, tänker jag. Lite lagom.
De var ju förfärliga när de höll på, minst ner för 10-15 år sedan. När, så fort någon människa hade uttalat sig så dök det upp någon och sa att ja, men det här är genus, och det här är anus och det här är alltså olika saker.
Men kommer ni ihåg det här terapeutprogrammet? Jag såg aldrig det, men då skulle partiledarna sitta i terapi.
Ja, det är ju alltid något sånt där.
Med Paul Paris.
Okej, men då kan vi säga så att inget nytt under solen, det är alltid något elände man kommer på.
Ja, man kommer på någonting. Och så här, jag förstår ansatsen. Men som sagt, där har ju Kvartal lyckats jättebra med sin liksom...
Kommer du ihåg formatet jag funderade över inför något val? Att jag skulle ta ut alla partiledarna i min båt och åka ut till yttre Karvasen, som är det sista skäret innan Estland typ. Och sen ha dem där till som svarat mina frågor. Ingen mat, ingen dryck. Bara mig och sälarna liksom.
Och sen se om de frågar efter säkerhetsbältet.
Precis. Ja, vill du säga något mer om det här eller är du nöjd med avhyvlingen?
Nej, jag känner mig nöjd.
Nu ska vi gå vidare till veckans andra stora politikerskandal vid sidan av Vänsterpartiet. Och då är det Sverigedemokraterna som har stått för den. Det är då Mikael Rubbestad, riksdagsledamot och vice gruppledare har han väl varit, som avgick. Och det fick vi veta att det berodde på att han är misstänkt för barnpornografibrott. Det finns mycket att säga om det här. Vem vill börja? Vad betyder det här för Sverigedemokraterna? Peter, vågar man med dig? Har du tänkt? Känner du till detta?
Jag har inte missat nyheten.
Ja.
Nej, men det här är ju en... Ja, men hela den här... ska man säga... känslan och oron som Dumpen har väldigt framgångsrikt exploaterat, om man ska säga. Där finns det ju en politisk potential som... Även Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har ju gjort liksom de här frågorna centrala för... men det här lägger ju krokben för det. Liksom.
Jag tänker precis. Jag tänker att det här är en riktig smäll för Sverigedemokraterna som ändå hade hittat, om vi återgår till metaforen med guldådern där, att de hade någonting där de var först på, där det fanns ett stort folkligt engagemang, även delvis utanför deras traditionella väljargrupper kanske, som blir svårare helt enkelt nu, tänker jag. Med rätt eller orätt, men...
Precis, jag tror att det blir svårare, men framförallt i det korta perspektivet. Jag tror ändå, nu får vi se liksom vad som kommer fram mer om det här. Men Sverigedemokraterna har ju liksom ändå agerat ganska resolut. Det har inte varit massa buts and ifs, utan nu klev han ur själv, men han hade ju blivit utkastad annars. Liksom.
Mm. Jo, men det håller jag med om, att det, framförallt i det korta perspektivet, får vi se hur det spelas ut senare. En annan sak, det var ju lite intressant, i nyhetsrapporteringen var det ju så att ganska få medier namngav ju den här personen i början. Den här tidningen till och de som väntade ett tag. Samtidigt som då man fick förklara att en riksdagsledamot har lämnat sina uppdrag, en tung riksdagsledamot, som inte namngavs heller, vilket så att säga kortslöt rapporteringen där de första 24-36 timmarna. Peter, det kan du också ta som mediekunnig. Det är inte helt lätt för media att veta hur man ska göra.
Nej, och det är väl fortfarande inte så många medier som har namngett honom.
Vi har gjort det nu.
Ja, precis. SvD har gjort det, men flera andra tror jag fortfarande inte har gjort det. Nej, men jag tycker ju att det blir jättekonstigt om man inte gör det. Alltså att det ska liksom vara någon slags statshemlighet när en folkvald lämnar riksdagen därför på grund av skälet till att han lämnar riksdagen.
Mm.
Sen förstår jag, alltså, så som det pressetiska regelverket ser ut och sånt där. Jag förstår att man kan komma fram till att inte namn publicera, inte så mycket eller inte alls skulle jag säga, med hänsyn till honom, alltså publicitetsskadan för Rubbestad utanför hans omgivning.
Mm. Så är det ju. Men man skulle ju kunna tänka sig den absoluta situationen att en rubrik på samma sida säger att okänd riksdagsledamot avgår på grund av barnpornografibrott, och sen nästa, identifierad politiker Mikael Rubbestad lämnar av okända skäl. Det skulle ju vara
precis.
By the book, men det skulle bli väldigt knäppt. Liksom.
Ja, alltså jag hann ju roa mig lite åt dem som var ute och vevade när inte heller parti var känt. Och då med vinkeln att om det hade varit Sverigedemokraterna så hade det minsann varit ute överallt. Jag tror till och med det var någon i deras riksdagsgrupp som var ute med den heta
Josef taken. Fransson.
Ja, grattis.
Mm. Men då kan man ju säga då att Josef Fransson är helt oskyldig i sammanhanget, för han hade aldrig hört talas om det här då, så att han befriade sig från att känna till det här sedan tidigare. För det ska ju sägas att det har ju förekommit en del saker kring Rubbestad inom partiet, inte som hade med barnpornografi att göra, men tidigare brottslighet och sådana här saker. Det hade kommit en rapport och så vidare, så att någonting fanns det väl där.
Men jag tycker att det är väldigt svårt att liksom...
Han är alltså inte här, dömd för någonting än, ska man ju...
Ja, men att det har kommit ett larm från den här amerikanska organisationen pekar ju på att det är liksom någonting allvarligt. Men det är ju jättesvårt att bedöma. Det går ju inte att bedöma omfattningen. Liksom.
Nej, och det är jätteviktigt att vi säger det. Personen då, Rubbestad, är ju inte dömd för någonting, och då ska i lagens mening betraktas man som oskyldig då. Men politiskt belastad blir man ju förstås. Nej, men bara tillbaka till det här lite kort med Dumpen, för de har ju fått, med viss rätt tycker jag, väldigt mycket kritik för metoder och sådär, men jag måste ju säga att Dumpens verksamhet har ju gjort mig med tiden ganska tagen, för att det är ju nämligen så att man hittar liksom en pedofil här och en pedofil där, det har ju media alltid gjort liksom, men när man gått in på Dumpen som förälder vill man inte jättegärna göra det, för det är lite obehagligt, men alltså de är ju uppe i, tror jag, 700 personer de har avslöjat. Alltså, det är väldigt många. Och det är alltid... Det är liksom personer som tar enorma risker. Det är ju så här, de vet att Dumpen är ute och jagar, men de väljer ändå att försöka liksom träffa den här 12-åriga tjejen. Alltså, det visar vilken drift det finns liksom bland de här människorna. Och att det är ju liksom jävligt grova fantasier, obehagliga fantasier som finns där ute. Så att Dumpen har gjort... I alla fall, jag har blivit påverkad av dem. Men alltså, de har verkligen gripit mig liksom när jag Och ibland går jag inte ens in för att titta mer, för jag tycker det är så jävla obehagligt. Men usch, vad de har hittat grejer.
Men
på något sätt. Det är ju lite det där med bilolyckor. Alltså, man är rädd, men man tittar ändå. Liksom.
Som du har sagt när vi har pratat, alltså det är så mycket större än vad man har trott. Och just att de säger så här, och jag måste veta säkert att det är du, för jag vet att dumpen är ute. Alltså, så här, de vet att dumpen är ute och jagar.
Exakt, det är det jag tänkte
på. Och de kan ändå inte låta bli. Och det är verkligen inte enstaka.
Nej, det är inte en ful gubbe som det var, typ som jag föreställde mig att Sverige alltid hade. Ja, det är väl en ful gubbe som är med regnrock eller så, utan det är vanligt folk i liksom hundratal verkligen. Alltså.
Mm.
Så att det kan nog säkert bli mer politik av det i framtiden. Vi ska gå vidare. Då ska vi prata SCBs stora partisympatiundersökning som kom då igår. Och det var ju dystert, Mattias. Oppositionen leder väldigt mycket, över 12%. Faktiskt ännu mer än vad de har gjort i de andra mätningarna. Så att det ser ju verkligen mörkt ut för Tidösidan. Hur känner du inför det?
Alltså, det är ju, det här valet nu är ju vänsterns att förlora. Det är ju, ja, det var svårt att ta in att det var så. Därför att det är ju också unikt över lång tid att vänstern har den typen av majoritet. Det är ju någon våg som har kommit ganska plötsligt ändå.
Mm.
Det bekymrar mig. Sen så har vi ju varit inne på liksom att den här regeringen har inte levererat. Det finns en besvikelse långt in i borgerligheten. Det finns en väldigt stor grupp osäkra som skulle kunna mobiliseras. Så valet nu är vänstern som förlorar och det finns väldigt mycket att göra. Jag hoppas ju att man kanske att man drar rätt slutsatser och lyssnar mer på vad vi har att säga än i framtiden. Därför att det är ju uppenbart att den här liksom låna och spendera valfläskgrejen till exempel, det har ju inte lyft de borgerliga partierna. Det har inte lyft regeringen. Så man har trott sig vara strategiskt smart, men istället så har man liksom gått emot kärnbudskap som jag tror att man hade vunnit mer på om jag får sitta på läktaren och spekulera.
Mm. Peter, ytterligare en av många kallduschar från opinionsundersökningar för regeringens sida. Är valet kört, Peter?
Jag vill inte att det ska vara det.
Ingenting är ju kört innan man har tävlat.
Eller så här. Sannolikheten för att vi får en rödgrön majoritet efter valet, den ligger nära 100%. Men sannolikheten för att vi får en rödgrön regering tror jag är betydligt lägre.
Mm. Vad är det då som skiljer mellan dessa sannolikheter? För man tänker sig att en majoritet sen kan kunna omvandlas till en regering.
Men alltså, det ser vi. Socialdemokraternas strategi är ju att, vad säger jag, ja, men vi pratade ju förra veckan om det här att det borgerliga, eller högertältet har blivit för litet. Man har liksom dragit in tältpinnarna.
Mm.
Det Socialdemokraterna har gjort nu är att de har ju flyttat fram sin tältpinne och sen så springer, har det då, då tappar man en del väljare till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men det har man råd med därför att man har liksom erövrat lite mark på mitten.
Mm.
Och så här, Socialdemokraterna, jag är övertygad om, de vill ju ha, eller nu vill de ha, de vill ha en enpartiregering, men att de hellre samarbetar med mitten än vänsterut. De vill bryta sönder liksom högerblocket.
Det har de ju redan gjort. De tog ju Centern från oss. Men de vill fortsätta
men jag tror när, liksom, när det blir skarpt läge efter, när vi har en rödgrön majoritet efter valet, så tror jag att det kan hända saker.
Det kommer bli jättespännande att se. Paulina, hängde du med i PSU när den kom?
Jag tyckte det var superruskigt utifrån det vi pratade om i början. Magdalena Andersson pratade om hat. Hon varnade för hat och hot när den här nuvarande regeringen tog över. Jag är lite bekymrad över hat och hot med det där underlaget.
Du gör det, Magdalena Andersson, och varnar
6%.
Liksom. Ja, och det är superruskigt. Och jag minns, jag är så gammal så jag minns hur medierna höll på när SD började växa och det var så farligt och alla skulle tillsammans bekämpa dem och sådär. jag ser inte någon bekämpa de här förintelseförnekar-gänget.
Nej, det var nog andra sidan ingen som bekämpade SD heller på riktigt.
Så nej, det lyckades ju inte. De lyckades ju inte. Men,
ja, om de nu ville det.
Men hela det här att det skulle inte vara ett legitimt alternativ under många år. Jag tycker genuint att det här inte är ett legitimt alternativ om man lutar sig mot det här partiet. Men kanske ensam med det.
Ja, kanske ingen annan tycker som jag. Men jag
nej, men säg.
Nej, jag förstår vad jag menar. Absolut, jag håller med dig.
Men man går runt lite med en känsla av att så här, är det jag som är galen? Mm. Eller är det alla andra som är? Mm. Så. Mm.
Men jag vet inte, jag tycker inte man kan vara förvånad över att opinionsläget ser ut.
Jag är lite förvånad.
Ja, det måste jag säga.
Nej, jag är inte dugg förvånad.
Nej, med anledning av det du sa tidigare att...
Varför får man inte vara förvånad?
Ja, men av,
jag får ingen jävla vara förvånad.
Ja, men av det enkla skälet, så enkelt är det väl i och för sig inte. Men så här, väljarna, alltså sakpolitiken må ligga inte jättelångt till höger. Men väljarna placerar den här regeringen ganska långt till höger. Mm. Medan väljarna själv, alltså medianväljaren ligger till vänster om den här regeringen. Och då förlorar man.
Samtidigt, vad är vänster och vad är höger idag? Liksom? Ja, men, de flesta väljare ser sig ju som höger.
Sakpolitik, utan hur man uppfattar det. Man uppfattar, jag tror, kommer ni ihåg när Lena Andersson skrev direkt efter Tidöavtalet att Ulf Kristersson framstod som Sverigedemokraternas galärslav, tror jag.
Ja, jo, men alltså...
den känslan.
Alltså... Ja, den tror jag att många har kvar, och det var ju också vad den här dina opinionsmätare var inne på, att redan när Tidö presenterade, vi har glömt lite grann det nu, att redan när det presenterades så var chockverkan rätt stor, är det här vad vi får? Och sen så tänkte man att nej, men den borgerliga regeringen kommer att vara mycket bredare och det här är bara några sakområden och de kommer att leverera annat och sådär liksom. Nu låtsas de ju som att, ja men titta, vi har betat av Tidöavtalet och därför ska vi bli återvalda. Där håller jag ju med om att det är nog många som känner, inklusive jag själv, att det räcker inte.
Paulina?
Ja men, och sen så är det ju här, det är ju väldigt mycket så här Churchill 1945. Alltså så här...
Jag löser ett problem och det är inte kvar.
Exakt, alltså vi blev tagna in i NATO av den här regeringen och så här, nu har vi precis... haft en maj månad utan dödsskjutningar. Hade vi berättat det här för oss 2022 så hade vi tyckt att det var helt sensationellt med en maj utan dödsskjutningar. Och det är så här, det är tack vare den här regeringen.
Vad dåligt väder.
Ja, bla bla vädret och så vidare.
Ja, okej. Okay. Det är alltid så här, när vi kommer på sista ämnet en timme in i podden, då jäklar vill ni prata. Så det är alldeles svårt. Yeah. Peter. Ja.
Ja. Nej, men jag tyckte den här podden igår med... de här opinionsexperterna.
Du menar podden där det var fler som hette Per än som var, där det var kvinnor?
Precis. Som jag tycker alla ska lyssna på. Tyckte jag, bland många kloka, intressanta spaningar. Så den som kanske har störst betydelse är just där Tidölaget har ingen gateway drug. Alltså det finns ingen instegsdrog för att byta block. Alltså, och nu när Liberalerna ser körda ut så är liksom steget ännu längre att byta block.
Problemet med Liberalerna är ju att ingen inhalerar dem, så det kanske är svårt att fasta på dem. Där vet jag inte vad jag menar, men det var jättekonstigt.
Fast det var kul.
Det finns väl något skämt här någonstans.
Jag tror att det var en generationsmarkör, kan det inte vara så?
Att jag är gammal, ja.
Ja, så här, vi som minns.
Kan den här podden kanske vara en gateway drug för
tiden? Ja, till ungdomar som lyssnade. Det var alltså en referens till Bill Clinton som var president på 90-talet. Ja, medgav att han rökte marijuana, men inte inhalerade.
Ja, det var en sorts folkpartistisk lösning på den tiden.
Han hade en affär också, men det kan vi berätta om i nästa avsnitt.
Nästa dokumentär om det. Gud, vad har vi? Ska vi gå in på TikTok hörni och bli TikToker istället för att hänga med lite? Peter, ska vi gå vidare?
Kan vi göra.
Då har vi kommit fram till mitt favoritmoment. Ett ganska ovanligt moment, men ibland så förhinner det sin plats. Det heter Fråga ledarredaktionen. fått en fråga. Jag har väntat på den några veckor, för det var så länge sedan både Mattias och Paulina var samtidigt. Men en fråga från Magnus. Han undrar, ställer en fråga både till er, om Paulina eller Mattias någonsin har ändrat uppfattning av den andra. Att, Paulina, har du blivit övertygad av Mattias i någon fråga och motsvarande? Kanske lite svårt att komma på nu. Men...
Ja, men jag tycker det är jättelätt. Vi pratade ju om det precis, det här med alkoholen och fulkulturen kring alkohol. Och,
Mattias har lärt dig att börja supa.
Typiskt exempel på något som jag har lärt mig av Mattias. Och sen så skriver ju Mattias väldigt bra om ekonomi, alltså i meningen försvara fri företagsamhet och fria marknader.
Det trodde du inte på tidigare?
Jo, det gjorde jag. Men så här, det är då jag brukar säga till dig att du skriver riktiga pangtexter, eller hur?
En riktig skjutjärnsjournalist, ja.
Jo, men på samma sätt, alltså Paulina dyker ju ner i de här, om jag har de behagliga frågorna så har ju Paulina de obehagliga frågorna och ställer ju alla läsare inför ja, nu finns den här problematiken och det är ingen lösning att undvika den. Du går ju inte alltid in på policy, när vi gör det så är vi inte alltid överens och det är ju lite av poängen. Men jag menar, problembilden du tvingar oss alla att förhålla dig till, det är ju en väldigt stor gärning.
Tack, det var roligt att höra. Det här var kan vi fortsätta med det?
det var den frågan jag tänkte hinna med idag. Peter, du fick ingen fråga, det var ingen som jag är intresserad av.
Nej, jag hade ju tänkt
du har ju en aura av att man inte...
Du har väl aldrig ändrat dig om någonting?
Jag har ju tagit stort intryck av Paulinas initierade texter om energipolitik.
det har vi nog alla.
Det här är ju väldigt roligt, för att som kvinna blir man ju inbjuden till allt möjligt för att de vill ha en kvinna i panelen.
Ja.
Och det är just när jag får så här, kan inte du komma och prata om vindkraften? Som jag känner så här, ja. Eller så ringer ni Peter Wemblad, men då vill de inte.
Hörni, vi har kommit till en punkt då jag konstaterar att jag poddats i veckan. Efter förra veckans lilla paus har vi kommit igång igen. Och i måndags så hade vi en tågpodd faktiskt. Tågen ska gå i tid. Det är ju en känd politisk fråga sedan 30-talet. Jag hade Ida Wallinder från Timbro och Maria Arkeby från Taxmedan Tiden på besök. Två olika perspektiv på tågpolitiken. Tyckte jag var jätteintressant och lärorikt. Sen så i tisdags, Peter, då var det du som stod för lådan. Ska du presentera? Vad var det du poddade om då?
Jag träffade Eli Sharabi, som var gisslan i Gaza i 16 månader.
Mycket bra och viktigt samtal. Vad kände du inför det? Hur var det att göra det?
Jag måste erkänna att jag var ganska nervös, kan jag inte säga. Men inför så tyckte jag att så här, det här kan bli svårt, men det blev ett jättebra samtal, tyckte jag.
Sen så har vi haft en podd i onsdags då jag intervjuade Johan Pakkamonti som jobbar hos Elisabeth Svantesson, finansminister, som planeringschef. Och då var jag på honom om det här som vi har gnällt också om i podden, att regeringen ägnar sig för mycket åt ekonomiskt nanny state-skap, som vi vill ha kallat det. Men han vägde sig bra, tycker jag, om detta, så det får ni gärna lyssna på. Och så igår då podden som vi redan gjort reklam för, som handlade om just opinionsläget och SCB. Peter Santesson från Infostat, Per Söderpalm från Verian och Per Rosenkrantz från Bellbird.
Det var väldigt sött att du kallade dem så Per S och Per R som i skolan.
Ja, det var som i skolan. Upprop.
Det gör vi. Nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Och det är det som vi kallar svar direkt. Ett moment lika förvirrande som en genealogisk härledning från Nietzsche eller från Foucault. Här måste man kunna sina myter och semaforer, sin sjukdomsbild och sina moraliska stilfigurer. Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller de är för eller emot. Och snabbare än någon surmulen nationaldagsfirande imorgon kommer konstatera att det är ju inte som i Norge. Ska det gå? För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Skapa möjlighet att kunna skriva det studieskulder och rikta detta till akademiskt utbildade personer som flyttar till eller arbetar i kommuner som tar emot stora företagsetableringar. Där föreslår det så kallade accelerationskontoret för regeringen. Vad tycker du om detta? Det vill säga att om ett stort företag flyttar till orten Yxträsk så ska den som kommer att jobba där få skriva av sina studieskulder. Är vi för eller mot? Hela svar direkt.
Mot.
Det får företaget gärna bjuda på, men det är ingen stat.
Men du har för, Peter, ändå?
Ja, jag var ju tvungen.
Ja.
Nej, men jag
har du hört talas om det här?
Ja, men jag har för mig att det kom en statlig utredning för några år sedan med ett liknande.
Ja, det har förekommit förut. Det kanske är därifrån accelerationskontoret har tagit det. Men...
Ja, det brukar ju pratas om att man ska få sånt där för glesbygden och sånt där.
Mm. Men du är inte imponerad av detta?
Nej.
Nej. Okay.
Däremot så tycker jag att de som ställer upp och genomgår militärtjänstgöring ska få den här typen av premiering.
Mm. Peter, hur var det med dig? Skämtade du bara eller vad var du verkligen?
Jag var tvungen att säga någonting, men alltså, jag känner någon slags sympati men har kanske inte argumenten.
Mm.
Han har lite aura av en människa med stora studieskulder som bor i provinsen.
Halv miljon i studieskulder, arbetslös med hjälp på någon krog.
Jag kan säga att mina studieskulder är avbetalda sedan typ 10 år tillbaka.
Vad roligt för dig. Mm.
Väldigt trevligt faktiskt.
Säg att du har jobbat som konsult.
Hörrni, vi tar en till. Och då har jag hämtat en åsikt från Gabriel Heller Salgren, ni vet, skolforskaren.
Ja.
Han menar att man bör överväga att skrota modersmålsundervisningen och lägga mer tid på svenskan. Vad han skriver är exakt så här, att det finns skäl att ersätta rätten till modersmålsundervisning med rätt till riktade språk och läsinsatser i svenska. Forskningsstödet för modersmålsundervisning för att modersmålsundervisning förbättrar resultatet i svenska bland elever med utländsk bakgrund är svagt, särskilt i relation till vad motsvarande tid och resurser skulle kunna åstadkomma genom extra svenskundervisning. Ja, det här har vi diskuterat förut. Vad tänker vi om det? Slopa modersmålsundervisningen, satsa istället på svenskan. Är vi för mot? Jag svarar direkt.
För.
Mot.
För.
Mattias, varför är du?
Nej, jag tycker det blir fel att ställa mot varandra så. Liksom. Jag tycker det är bra att det finns att man kan hålla det här dubbla arvet man har i den mån liksom, det är görbart i skolan och sådär. Däremot så har det varit hål i huvudet att ta det från svensk undervisning, vilket ju behövs mer om du inte har det hemma.
Paulina, vad tänker du?
Det där är ju komplicerat. Alltså, å ena sidan så är det jättebra att odla ett språk som redan finns i familjen. Och så. Alltså, det är ju en kompetens som man har. Men jag tycker inte det ska vara en fråga som ska vara... Alltså dels det här som man har gjort så dumt i alla år, att man går och plockar ut ett barn från den normala undervisningen och säger nu ska du gå och prata liksom, ditt modersmål. Man har aldrig gjort det på ett effektivt sätt. Alltså språk kräver väldigt riktad, väldigt medveten undervisning om det ska bli någonting. Och sen så tycker jag inte att det är någonting som ska vara gemensamt finansierat och förvaltat på det här sättet, utan... Vill man förmedla sitt språkliga arv till sina barn, det är toppen, men då tycker jag man ska göra det och så ska skolan fokusera på att, för det här var ju en särartstanke från början, invandrarbarnen ska få vara invandrare och så ska de svenska barnen få liksom, och jag tror inte på det där, utan vi måste ju se till att folk lär sig svenska. Sen är det klart att så här, språk är som musikalitet, att kunna fler språk är inte så här att man får slut på språkutrymme i hjärnan, utan det är någonting som ökar. Det långa talets korta mening är ta bort hemspråksundervisning, låt familjerna lösa det själva och fokusera på svenska i skolan.
Tack för det. Då går vi vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar är du smartare än ledarskribent? En moment som har skrivit in sig i den svenska mediehistorien med samma pregnans som den isländska sagan skrivit in sig i vår gemensamma litteraturskatt. Det är kargt, det är ordknappt, utan adjektiv, utan gestaltning, med kärva lakonismer och ett och annat kväve. Lika sylfast som skaren en kall kråkvinterkväll när vargen suger på sina egna tassar för lite näring. Vi ska undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om. Och ni där hemma på Tysta gatan kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Peter och Paulina? Då är ni just smartare än en ledarskribent. Och då är ni exempel på den mentala och intellektuella malm på vilket riket är byggt och utifrån vart hopp är sprunget. Hur gick det senast? Mattias tog hem det, tror jag. Lite chockad själv rent av, var det inte så?
Ja, det är alltid förvånande om jag vinner.
Ja, men du gjorde det, så det är ju inget att hänga läpp över. Nu är Paulina tillbaka utan tidigare restriktioner, så jag misstänker att allt både kan och kommer att hända.
Mm.
Spännande. Reglerna kan ni. Man svarar med att säga sitt namn. Vill man chansa innan läsa färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran att tillsammans med mig reglements enligt vika flaggan efter halning imorgon kväll. Är ni med?
Ja.
Då börjar vi förstås med Danmark, för det är ju Danmarks de facto nationaldag idag. Men det är ju inte officiell nationaldag även om det motsvarar det. Men vad är det danskarna egentligen firar idag? Vad heter deras dag? Som är som en nationaldag, men inte är det.
Det borde man ju förstås kunna.
Vad kan det vara? Kan det vara att de firar en toboj? Nej?
Jag begrep inte riktigt frågan, men...
Danmark har de facto nationaldag idag, men det är inte deras nationaldag. Det heter någonting annat, de firar någonting annat, även fast det är liksom...
Ja,
deras...
ja. Peter.
Peter?
Ja, men den heter väl någon så här...
ja, det gör den, exakt. Det är deras grundlag från 1849 som de firar, så det är helt rätt. Hörrni, Danmark hade ju val i våras, det minns vi alla. Sossarna blev största parti, men vilka blev något överraskande näst störst i Folketinget efter valet?
Och vad heter de?
Ni kan säga bokstaven om ni kan det.
Ja, alltså...
Nej, det är kanske svårt. Det var Socialistiskt Folkeparti faktiskt.
Ja.
De hade en riktig vänstervåg där.
Mm. Det var ju det.
Vi har pratat SCB. Sverige är ju världsbäst när det gäller offentlig statistik. Så även historiskt. Redan 1749 så genomförde vi en central folkräkning. Då fanns inte SCB. Vad hette SCBs föregångare? Det vill säga den myndighet som skötte statistiken på 1700-talet och genomförde den här folkräkningen 1749.
Myndigheten som genomförde.
Kyrkorna hade ju haft det tidigare, men då var det liksom att man tog hela landet.
Nu, precis, det är det här.
Det är ganska svårt, men de kan ju säga imponerade.
Jaha, så det är inte...
Peter, förra.
Registernämnden.
Nej, men det är bra. Det är intressant, men det är riktigt. Men man kan ju verka fram det, Paulina. Nej, det heter så enkelt som Tabellverket, helt enkelt.
Jag tror det hade att göra med det här indelningsverket. Det där.
Indelningsverket, du tänker bara med rotar och sånt där.
Nej, men soldater man behöver ha koll.
Ja, just det, ja. Nej, det var ju början på 1600-talet man började med det.
Tycker vi ska heta Tabellverket igen.
Ja, men visst är det ett bra namn. Ja. Det är ju vad det är, liksom. Ja.
Kan man inte återinföra det?
Det låter så här nästan norskt.
Ger dem en uppgift.
Ärligt, liksom.
SCB tar ju fram KPI, konsumentprisindex. Vilket är basåret för den KPI vi använder idag?
Paulina. 1980.
Ja, otroligt snyggt. Mm. Jag trodde det var svår, men tack. Kunde du. Hörrni, mer SCB, eller snarare statistik. Normalfördelningen är en mycket viktig sak inom statistiken. Den kallas någonting annat på engelska
Paulina.
Ofta.
Paulina? Bell curve.
Ja, snyggt. Efter formen. Att ett stort antal oberoende stokastiska eller slumpmässiga variabler kan approximeras till en normalfördelning. Det är ju en av statistikens huvudsatser. Men vad kallas den satsen som formulerar just den approximationen som ligger till grunden för normalfördelningen?
Jag har 5 poäng statistik. Vad hjälper det?
Jag har 20 poäng statistik.
Ja, vad hjälper det?
Är det sant? Ja.
Det här det måste jag ha hört då. Det är alltså... Om man tar ett visst antal så kan det gå det närmare och närmare en normal fördelning. Vad kallas den satsen som säger det? Approximativt alltså.
Kan inte du ge en ledtråd?
Okej. Okay. Är du med alla på första? Det är då flera ord. Det första ordet är centrala.
Nervsystem.
Centrala gränsvärdesatsen.
Jaha.
Just det. 10 poäng har jag faktiskt, men det hjälpte inte heller.
Jag tror att det nu heter 15 poäng i dagens samhälle. Ja.
En till statistikfråga tar vi. Jag har variansen för en fördelning. Hur gör jag för att få fram standardavvikelsen då? Jag har variansen, jag vill få fram standardavvikelsen.
Är det inte bara så att man... Förlåt, Paulina. Nu gör jag bort mig. Men om man har variansen, delar man inte bara upp i 4 delar då?
Nej, gör man inte.
Nej.
Peter ska 15 poäng statistik chansa.
Alltså, om man har variansen. Standardavvikelsen. Kan det vara En fjärdedel.
Men jag sa ju...
Det är exakt samma som Paulina felaktigt svarade. Nej, variansen är helt enkelt kvadraten av standardavvikelsen, så man tar helt enkelt roten ur. Vi lämnar statistiken. Paulina leder på 2 poäng, Petra 1 poäng, Mattias 0 poäng. Vi har pratat om matkrav, så vi tar lite matfrågor. Det blir ju rättvist nu när Tove inte är med och har sin fördel. Jag kommer nu beskriva ett antal olika matlagningstekniker. Nej. Och söker helt enkelt namnet på dessa. Det har vi haft förut det här, men det är alltid roligt. Nu kommer jag göra så här. Jag bryner först ett köttstycke och sen låter jag det koka med lite vätska under lock. Vad gör jag då?
Paulina, du bräserar.
Ja, du ser, det var inte så svårt det här.
Men det har vi pratat om förut. På polska säger man ju att man stryper. Så man äter en strypt kyckling, till exempel. Det är ju väldigt roligt.
Fast jag tror det faktiskt betyder att man stryper kycklingen först.
Mm. Här har du hemspråksundervisad person.
Jag tillagar i hett vatten, men det ligger ändå klart under kokpunkten. Lämpligt exempelvis för fisk eller ägg. Vad gör jag då?
Mattias? Skjuder.
Nej, det ligger närmare kokpunkten. Det
här är precis, kanske...
Ägg exempelvis.
Du kokar ju ägg.
Nej, men det här kan jag kan det här.
Vad heter det på polska?
Nej, men det heter...
Peter?
Posera.
Ja, naturligtvis.
Ja, just det. Och det här har vi också pratat om, för jag trodde att det var en...
Har vi haft de här frågorna?
Ja, men gud. Jag trodde den här virven som man ska göra, att det är en ficka där av posera. Alltså
Nu gör jag så här. Jag har grönsaker som jag snabbt kokar och sen kyler jag av dem direkt i isvatten.
Peter? Blansera.
Ja, du ser. Herregud. 3-3 står det plötsligt.
Det gjorde jag faktiskt bara för någon dag sedan.
Ja, du ser. Vi ska uppmärksamma några födelsedagar också. Idag fyller Mark Wahlberg 55 år. Han gjorde ju en egen strålande musikkarriär. Men redan som 13-åring var han medlem i ett band som han lämnade tidigt.
Paulina. Marky Mark and the Funky Bunch.
Nej, och nu har du avbrutit.
Nej!
Han gick inte med där. Jag sa ju att han senare gjorde en strålande. Redan som 13-åring gick han med i ett annat band som han lämnade tidigt. Men bandet skulle efteråt bli världsberömda.
Jag kan.
I bandet...
Peter? Nu avbryter jag. Jag trodde du var klar.
Nej.
Men New Kids on the Block.
Ja.
Så. Oj vad det svänger. Helt plötsligt har du 4 poäng och Paulina bara 2.
Jag var ju Die Hard New Kids on the Block-fan.
Hans storebror, Donnie, var ju med där. Mark Wahlberg slog igenom som skådespelare i Boogie Nights från 1997. Den utspelar sig i ett område i norra Los Angeles som på 70- och 80-talet var känt som centrum för just den amerikanska porrindustrin. Vad heter det här området norra Los Angeles där man spelade in så mycket porr på den här tiden? Där alltså Boogie Nights utspelar sig.
Peter? Bel Air.
Nej, det var det inte. Det är nog lite mer Porsche där, tror jag.
Pasadena heter det.
Nej, det heter inte. Nej. Det heter, Paulina? Nej. Det heter San Fernando Valley. Har du talat om det någon gång?
Nix.
Nej.
Mm-hmm.
Mark Wahlberg spelar också huvudrollen i den ganska bortglömda rebooten av Apornas planet från 2001. I den så är det inte som i originalet Frihetsgudinnan som spelar huvudrollen i filmens final, utan ett annat monument i USA. Vilket då?
Paulina? Jag vet ju inte någonting om det här, så jag säger Mount Rushmore.
Nej, det är det inte.
Mm.
Har ni sett den här? Minns den här? Mark Wahlberg gjorde den, alltså det var innan de senare Apornas planet dök upp. Nej, det är Lincoln Memorial.
Mm.
Vi avslutar med några frågor om Sverige som vi ska fira imorgon. Vi ska kolla era kunskaper om Sverige. I det stora riksvapnet finns på skölden 2 lejon mot blåvit bakgrund. Vilken historisk ett symboliserar dessa lejon?
Mattias? Är det folkungarna?
Det är folkungarna, eller bjälboetten som vi säger numera för att vara korrekt. Bakom skölden och de andra på stora riksvapnet finns en vapenmantel som på ena sidan är i purpur. Men den är fodrad med pälsen från ett djur som är vanligt.
Paulina.
Mattias var först.
Hermelin.
Och snyggt ord också på 2 poäng.
Fan.
Sverige spelar fotbolls-VM under drygt vecka. Vilka möter vi i öppningsmatchen mellan söndag och måndag?
Paulina. Jag vet ju inte vad jag pratar om, men Schweiz.
Nej, det gör vi inte.
Det var någonting med Schweiz nyligen, var det inte det?
Någon annan som vill chansa?
Jag vet ju vilka de 2 andra lagen är.
Mattias? Är det Kamerun?
Nej, det är inte Kamerun.
Peter?
Peter?
Är det typ Albanien?
Nej, nej, det är inte heller. Det är Tunisien.
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 Jag var ute på Tunisien.
Vi firar ju nationaldagen. Delvis till minne av Gustav Vasa. Gustav Vasa kallades ju inte så, utan Vasa har ju tillkommit senare. Vad hette Gustav i vad vi nu skulle kalla efter?
Palina. Eriksson.
Ja, fint namn va?
Tack.
Då är du upp på 3 poäng. Nu ska vi köra några ja-nej-frågor på slutet här. Man får förstås minus för felsvar och en rejäl tunna skam. Och om alla vägrar svara så får vi liksom dela på skammen. Ni förstår det.
Mm-hmm.
Ja eller nej? Var Gustav Vasa Gustav II Adolfs farfar? Ja eller nej?
Paulina. Ja.
Du har rätt. Då går du upp på 4 poäng. Blev Jämtland svenskt i freden i Roskilde?
Paulina.
Ja.
Nej.
Nej, det är helt rätt. Freden och Bromsbro. Då går du upp på 5 poäng. Var Birger Jarl kung?
Peter? Nej.
Nej, precis. Han var just Jarl. 5 poäng du också. Han Karl den 12:e fylla 30 år.
Paulina. Han dog 1700.
Han fylla 30 år.
Han var 15... Jag väntar lite nu.
Nej, det var det ska gå snabbt.
Han var 15 år 1697 när Tre Kronor brann. Och han dog 1708. Så nej.
Det var fel. Han blev 36 år och han dog 1718.
Ja, 18 menade jag förstås.
Är svenska officiellt språk i Sverige?
Paulina. Ja.
Ja, enligt språklagens 4 paragraf. Dessutom huvudspråk. Har Bosnien högre berg än Sverige?
Peter. Nej.
Jo, det har de. 2386 meter. Sverige har 2097. Har Somalia högre berg än Sverige?
Paulina. Nej.
Jo, det har de. 2460 meter. En fråga kvar nu. Peter och Paulina har båda 4 poäng. Mattias har 2. Har Kroatien högre berg än Sverige?
Mattias? Ja.
Nej! 1831 meter.
Jag tänkte bara få till en avgörande fråga.
Då blir det utslagsfråga mellan Peter och Paulina. Men att kolla på YouTube, det gör man ju idag. Har du talat om att ungdomar gör det?
Ja, ja, ja. Mm.
Om man ska se allt som laddas upp på YouTube, hur mycket tid skulle man behöva? Säg att du vill se allting som laddas upp den senaste timmen på YouTube. Hur mycket tid skulle det ta? Du ska se allting som laddas upp på YouTube under en timme. Hur lång tid tar det? Ni förstår frågan?
Ja.
Mm. Så klockan är 15.36 nu, fredag eftermiddag. Allting som har laddats upp sedan 14.36. Hur lång tid tar det att se det?
Det laddas ju upp väldigt mycket saker på YouTube.
Ja, det är mer än en timme kan jag säga.
Ja, och sen så säger... Och så här, ofattbart mycket saker. Men hur ofattbart mycket saker? Man kan börja med att fundera på hur långa de här klippen är.
Ja. Peter, vill du svara med oss, Paulina?
Det var hur lång tid det skulle ta för allting som laddas upp under en timme?
Ja.
Då säger jag 5 miljoner timmar.
5 miljoner timmar? Oh.
Det tror inte jag.
Okej. Det var mycket. Ja.
Jag tror att det laddas upp 100 000 saker, säger vi. Och att de är ganska korta nu för tiden. Jag tror att de är i snitt 10 minuter.
Ja.
Och nu ska jag visa att jag inte kan räkna ut.
Peter, kan du svara? Du svarar ju i timmar. Kan du svara i år och månader och dagar istället?
Nej, eller jag ska... Vad sa jag ens? 5 miljoner.
Jag säger det som jag sa, att det är 100 000 gånger 10 minuter.
1 miljon minuter.
En Oj, miljon du... minuter, säger jag. Yes.
Och hur många timmar blir det då?
Genom 60.
Vilket blir?
Nej, det går inte.
Okej, okay, och Peter, du har kvar då. 1 miljon minuter. Det är i alla fall Peter svarade 5 miljoner timmar, det är i alla fall mer. Är ni klara med svaret då?
Ja.
Ja. Okej, okay, då är Paulina närmast, för det är då 30 000 timmar per timme, så det skulle ta 3 år, 5 månader och 4 dagar ungefär. Så att du var närmast då.
Jag sa 100 000 klipp gånger 10 minuter. och ja. Var det här landade.
Ja, det var
det går inte att veta.
Jo,
det går inte ut någon som är väldigt bra på
ja, du var närmast i alla fall. Grattis!
10 000 tyska timmar.
Peter, hur kändes det här då?
Nej, för jävligt.
Det var roligt tycker jag i alla fall.
Ja.
Peter, det var allt jag hade bjudit på idag.
Det var ju definitivt värt att få fram den här avgörande.
Nej, det är fredag, vi är trötta, alla ska ut i landet. Vi hann med mycket idag tycker jag ändå. Peter, är vi nöjda?
Ja, det är vi absolut.
Stort tack för att du var med, Peter Wernblad.
Ja, tack då.
Stort tack, Mattias Svensson, får du vara med.
Ett nöje som alltid.
Och tack vare dig som vi fick fram den här utslagsfrågan.
Ja.
Tack, Paulina Neudin, för att du var med.
Tack, tack.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.